Lemons? Bästa poplåt. Nu är det dags. Hej, Chabaloba. Och det är dags för världens bästa poplåt att öppna ett nytt cold case för att avslöja den mörka sidan av musiken. En sida där stöld och hyllning blandas och där kanske inte de ursprungliga genierna bakom en mästerlig låt får den uppskattning de förtjänar. Bli Patreon på Patreon och nu kör vi hårdrock! Jajamän! Hårdrock. En gång i tiden var hårdrocken mainstream, listettor och ungdomskultur som inte var subkultur. Och då menar jag hårdrock, inte sånt där Melodifestivalen hårdrock där allting låter som någonting som blir ratat från Linkin Park, men med Lasse Holm-refränger från 1980-talet, utan hårdrock i mainstream. Det är inte nödvändigtvis en plats som hårdrocken mår bra av att befinna sig på. Musikstilen bygger på utanförskap och uppror. Kanske inte lika mycket som punk eller housemusik eller gangsterrap, men ändå på att vara ett alternativ till det vuxna och likriktade. Vi tar en kort historik, ni som har lyssnat innan kan den här, för jag har liksom byggt en liten lagt ett litet pussel avsnitt för avsnitt, men här är resumén. Hårdrocken, en kort historik. Den första generationens hårdrock kommer från Storbritannien. De stora tre var Led Zeppelin, Deep Purple och Black Sabbath, men det fanns många fler. Några av banden blev enormt populära, men de sålde LP-skivor och inte singlar. Den amerikanska hårdrocken kommer några år senare, men också den bubblar strax under bästa sändningstid på lördagar. När punken slår igenom förvandlas de gamla banden till otidsenliga fossiler, och när punken täms och förvandlats till new wave eller powerpop så lever de en tynande tillvaro, de gamla stora banden. The new wave of British heavy metal blåser liv i hårdrockens lik och plötsligt står den bland oss igen, tuff och snabb och ibland farlig. På båda sidor av Atlanten är vuxna rädda, och på tv sänds program om hotet från de distade gitarrerna och de där hårdrockarna som nog innerst inne dyrkar Satan. Lysande reklam alltså. I takt med att det förvärvsarbetande vuxna samhället fördömer dem växer hårdrock skara till miljontals jeansklädda människor som knöt sina nävar och headbangade i takt med 80-talet. Där det finns tonåringar med pengar dyker det snart upp försäljare, och runt 1985 börjar de långhåriga fanskapen med gitarrer långsamt klättra upp på topplistorna, men det är snälla och snygga hårdrockare, ofarliga, permanentade hår, slagerrefränger, Bon Jovi, Europe, Skid Row. Att bli mainstream är kul ett tag, men samtidigt är det en dödsdom, en återvändsgränd. Eller det hade kunnat vara en återvändsgränd om det inte varit för mestadels två rockorkestrar, Metallica och Guns N' Roses. Båda banden startar sina verksamheter i Los Angeles i början på 80-talet, och båda banden hittar sätt att samexistera med glamhårdrocken och popmetallen lokalt. De var inte unika, Metallica var långt ifrån det enda thrash metalbandet, men de hade ett sinne för melodier som gjorde att deras försök att göra brutalt snabb new wave of British heavy metal inte slutade i ren atonal aggression. Det gick att sjunga med i låtarna. Hade det inte varit för Metallica och Guns N' Roses hade grungen aldrig kunnat bli så stor, aldrig fått de där skivbolagen bakom sig. Metallica och Guns N' Roses öppnade dörrarna. Efter Metallicas svarta skiva fanns det där i ett tiotal år utrymme för hårdrock som var hård på riktigt i mainstreamen. Hårdrock som inte bara var nostalgiskt, och mycket av det beror på den svarta skivans lyckade kombination av allsångsrefränger, snygg produktion och hård rock. Och nyckeln till den dörren är riffet. Riffet med stort R, tidlöst men ändå så typiskt 1991. Hade det inte varit för det där riffet är det mycket möjligt att hårdrocken hade dött. Men det gjorde det inte, eftersom Kurt Hammetts gitarr slog an allt som var 1991 och James Hetfields sångröst skar sig en plats i det kollektiva medvetandet. Fast man skulle kunna säga att det kanske inte är Kirk Hammett som hittade 1991 års tidsanda 1991, utan att istället var Adam Siegel i bandet Excel som redan 1985 hittade 1991 års tidsanda. Excel kom också från Kalifornien men rörde sig inte alls på samma scener som Metallica. Metallica spelade för storstädernas arbetarklass, men Excel siktade på de bemedlade förorternas surf- och skatepublik. Kära jury, det här är inte det brott vi ska fokusera på idag, men det är ändå viktigt för oss att slå fast att den allmänna inställningen i Kalifornien på 80-talet och början av 90-talet var att det var helt okej att låna av varandra. Att hylla andra musikers arbete genom att låta sig inspireras. Hammett förnekar inte att han hört och tyckt om Excels otroliga Tapping into the Emotional Void långt innan Excel spelade in den för sin andra skiva 1989. Och Adam Siegel tycker bara det är roligt att han kunde bidra till den hårda rockens tredje storhetstid på 90-talet. Musikförlagens advokater har pratat om det där och kommit fram till att det inte handlar om en låtstöld, eftersom Metallica spelar i E-moll och Excel spelar i E-dur. Så det är inget att bråka om. Här är Excel med Tapping into the Emotional Void. We'll be right back. Metallicas svarta skiva blev den hårda rockens stora kommersiella genombrott. Alltså när hårdrock blev riktigt folkligt. Men de stod såklart precis som alla andra framgångsrika människor någonsin på någon som gick före axlar. Och det här är där Guns N' Roses kommer in i bilden. Appetite for Destruction, deras debut-LP, spelades in 1987 och släpptes 1987 och sålde tills börja med inte alls bra. Guns N' Roses passade inte in i det Bon Joviska klimatet. För mycket sex och för mycket smuts och för mycket aggression och för mycket droger för MTV. 1987 var Guns N' Roses det Motley Crue idag ljuger om att de var 1987. Ett av de knappt 1000 sålda albumen hittar London och hårdrockande tv-programledaren Mick Wall börjar tjatspela Welcome to the Jungle på Sky Channels lördagsunderhållning Monsters of Rock. Så pass mycket spelade han låten att hans chefer hotade med honom med sparken om han inte la av. Under 2 månader hösten 1987 krävde cheferna att de skulle godkänna alla hans spellistor så att det inte smögs in något Guns N' Roses eller Mick Walls andra favoritband Celtic Frost. När Wall förnyar sitt kontrakt med Sky Channel ser han till att skriva in att han själv får bestämma 2 låtar varje program utan inblandning från någon annan, och efter det blev det Guns N' Roses varje gång, ibland 2 gånger per program. Alltid Welcome to the Jungle. Guns N' Roses skivbolag, då ganska nystartade Geffen, övertygar Clint Eastwood om att Guns N' Roses borde vara med i den nya Dirty Harry-filmen The Deadpool. Och så blir det. Skivaffärer börjar importera skivan från England trots att den är amerikansk. Och så en natt klockan 4 på morgonen spelar MTV Welcome to the Jungle. Och det blir som dammen brister och rock och hårdrocken kan inte hålla fast vid den permanentade hår och Final Countdown-metallen längre. Guns N' Roses får konkurrensen att framstå som mjukpop. Och det är inte så att Welcome to the Jungle hotar Michael Jackson som the king of pop eller så, men den finns där i alla fall i vardagsrummen, i de bärbara bandspelarna, de bärbara CD-spelarna och ännu viktigare på MTV. MTV är i början av 1988 det viktigaste sättet att sälja musik på. Få en singel på heavy rotation, alltså att den spelas 5-6 gånger om dagen, så kommer alla att höra den. Welcome to the Jungle växte genom word of mouth och kopierade kassettband och inte genom MTV. När Guns N' Roses historia berättas så skrockas det åt att MTV fattade inte och det var därför de inte spelade Welcome to the Jungle, och så kan man berätta om hur rebellerna och deras fans till slut besegrade jättarna och tvingade MTV att ändra sig. Men det är inte sant. Welcome to the Jungle hade inte en chans att funka på MTV. Inte ens om de hade haft världens mest påkostade video till den hade den funkat. Inte för att den inte är trallvänlig och gripande och full av hookar. Det är inte där den brister. Nej, den brister i diskanten, alltså de höga tonerna, det vill säga att den inte fungerar på dåliga tv-högtalare som 1987 fortfarande är mestadels mono och inte stereo och som finns i de flesta hushåll. Welcome to the Jungle är perfekt för piratkopiering och stereoanläggningar, men inte för MTV. Welcome to the Jungle tog Guns N' Roses till MTV, men hade det inte varit för den andra singeln från skivan så hade det inte blivit mer än så. På samma sätt som Welcome to the Jungle inte hade skuggat av en chans att funka på MTV var det närmast ofrånkomligt att Sweet Child of Mine skulle bli en världshit när den väl sändes på TV så pass mycket att det inte gick att missa den. Om Geffen hade lyssnat på Guns N' Roses och deras andra rådgivare så hade de släppt Sweet Child of Mine som första singel och då hade det inte blivit någon karriär. De hade helt rätt, som iskallt väntade tills Welcome to the Jungle gjort jobbet. Sweet Child of Mine börjar med diskanten, med helt magiskt ljudande gitarrtoner som inte ens den sämsta tv i världen kunde misslyckas med att återge. Inte sällan rankas Slash riff som bland de bästa i världen, och det är inte konstigt för det är närmast perfekt. Hela låten är perfekt, hur sången fraseras, Steven Adlers trummor som är, som allt annat han spelar på, gudomliga kompgitarren som ligger precis lite fel och precis rätt sätt, och den melodiska basen som är stommen som håller ihop alltihopa. Sweet Child of Mine är en av hårdrockens absolut viktigaste låtar, och det kan ingen ta ifrån den, inte ens jag. Kära jury, förnekar att Guns N' Roses Sweet Child of Mine är en av mänsklighetens höjdpunkter. Thank you. Det dröjde 27 år innan de första beskyllningarna om plagiat började dyka upp. Den australiska bloggaren och diskjockeyn Nathan Jolly publicerade en artikel om likheterna mellan Sweet Child O' Mine och bandet Australian Crawls låt Unpublished Critics. Unpublished Critics finns med på Australian Crawls andra LP, Serico, från 1981, och det är just en LP-låt, vare sig släppt som singel eller singelbaksida, ren utfyllnad. Australian Crawl spelade surfmusik och gjorde det mestadels för publik i Australien. Deras låtar handlade om att surfa och röka gräs och vara grabbiga grabbar som surfar på surfingbrädor och odlar förbjudna växter och surfar och röker gräs och festar hela nätterna. I alla fall på sina första skivor. De struntar i trender utan gör sin grej helt enkelt, och de blir uppskattade för det. Men väldigt lokalt. I samband med AC/DC:s framgångar med Back in Black växer intresset för australisk musik i USA så pass mycket att Bee Gees slutar låtsas vara amerikaner, och Australian Crawl är ett av banden som skivbolagen försöker lansera. Men det sker med deras tredje skiva, Sons of Beaches, som producerades av Mike Chapman för att kunna låta så amerikansk som möjligt. Den floppade och bandet gav upp sina internationella ambitioner. Ingen större skada skedde eftersom de var helt och fullt nöjda med att vara väldigt populära i Australien. Trots alla försök att bevisa att Guns N' Roses skulle snott låten, så framstod det som extremt osannolikt att Duff McKagan och Izzy Stradlin, som skrev grunden till Sweet Child O' Mine, skulle ha hört den där obskyra skivan från surfpopbandet från Australiens andra LP, en LP som såldes i mindre än 200 exemplar i USA, och bestämt sig för att den där låten ska vi stjäla och göra jättehit av. Det finns likheter, många likheter, men vad jag vill säga till er i juryn är att det här är ett villospår, ett försåtligt villospår. Gitarristen i Australian Crawl, James Rain, får fortfarande lägga tid på att förklara för indignerade fans att han inte bryr sig om Unpublished Critics och att han inte tycker det handlar om någon låtstöld, och om inte han bryr sig så borde ingen annan göra det heller. McKagan i Guns N' Roses säger att låtarna låter påtagligt lika, inte minst övergången mellan vers och refräng, men att han verkligen inte hört den före hela den här låtstöldsgrejen blev en grej 2015. Men så lika är de inte. Ni kan ju lyssna själva, avgöra själva. We'll be right back. Så långt, allting gott. Eller hur? James Rain skrev låten tillsammans med basisten Paul Williams. Paul Williams stack ut lite i bandet. Han surfade inte, bara en sån sak. Han lyssnade mer på jazzen på Beach Boys. Oroväckande. En annan egenhet han hade var att han fallit pladask för the new wave of British heavy metal, beställde skivor på postorder och försökte få sina bandkamrater att lyssna på Iron Maiden och Angel Witch. Det behöver inte betyda något. Jag bara säger det. En av låtskrivarna bakom Unpublished Critics lyssnade på brittisk hårdrock 1980 och 1981. Några andra som lyssnade på brittisk hårdrock var Duff McKagan och Slash. De älskade genren. De var kanske inte så totalnördigt fördjupade i den brittiska nya vågens hårdrock som kompisarna i Metallica, men den fanns där hos dem. Den melodiska basen med de höga tonerna som kännetecknade så mycket av den brittiska nya hårdrocken, gitarren som plockar ackorden precis som om man spelade på en akustisk gitarr. Estetiken alltså, den fanns där. Många år tidigare i London, innan det fanns någon ny våg heavy metal att spela, drömmer Jackie Bodemid om att bli rockartist. Inte bara någon fånig sångerska som sjunger grabbarnas låtar, utan en riktig rockartist som skriver själv och spelar musik hon själv hade velat höra, sånt hon lyssnade på, som Styx. Hon älskade Styx. Dennis DeYoungs prog-hårdrock får henne att lära sig spela orgel och elpiano, och hans röst får henne att träna sin teatrala sångröst. I'm sailing away, sjunger hon så att grannarna klagar. Grannarna som redan led ordentligt av att killen några hus ner, Steve Harris, spelade elbas och skrev det som skulle bli Iron Maidens första låta på högsta volym i hopp om att han någon gång skulle kunna bilda ett band och framföra dem. Jackie Bodemid försöker få sina kompisar att förstå hur bra Rush är, men kompisarna förstod inte hur bra Rush är. För 15-åriga tjejer i London 1976 lyssnar inte på Rush, och inte på Yes heller, verkligen inte på Journey. Möjligen att de förstod att bandet Foreigner hade någon sorts tjusning, men verkligen inte lika mycket som Sex Pistols hade. Jackie ville inte spela punk, hon ville spela hårdrock, komplicerad hårdrock, hårdrock i gränslandet mellan progrock och heavy metal. På klubben The Soundhouse i Londons utkanter börjar den nya hårdrocken ta form, och Jackie blir stammis, precis som Steve Harris för övrigt. Men hon lyckas inte bilda ett band. Hon får flera erbjudanden om att bli sångerska och att stå lättklädd längst fram på scenen, men inga erbjudanden om att få vara med i de kreativa processerna. Var snygg, sjung, lämna resten till pojkarna. Hon börjar sätta upp lappar på damtoaletten. Tjejer till hårdrocksband sökes. Det var inte det att hon inte tyckte killar kunde spela musik. Hennes skivsamling visade det om inte annat. Och det var inte det att hon såg det där med band med bara tjejer som någon sorts marknadsföringspryl som man kunde lyckas med. När hon träffade amerikanska The Runaways så pratade hon med deras gitarrist Lita Ford om just det. Hur förminskande det är med konceptet tjejband. Ford var upprörd över att The Runaways tvingades hitta en brud till att spela bas när de redan kände många killar som kunde hoppa rätt in i bandet. Men en kille funkade inte i konceptet som skivbolaget hade tagit fram. Nej, det Jackie Bodemid ville uppnå med att spela med tjejer var en miljö utan tuppiga män som tävlar med varandra, grabbig jargong och utan den självklarhet med vilken manliga mediokra musiker ser sitt eget konstnärskap som fantastisk och andras konstnärskap som mediokert som bäst. Långsamt bygger hon sitt kontaktnät. 1979 har hon skramlat ihop till två band. Det ena blir mer framgångsrik än det andra. Det framgångsrika är Girls School. Jackie Bodemid spelar inte själv i Girls School förrän på deras femte skiva Running Wild från 1985. Men hon hade egna planer, stora planer, progrockiga planer. Bodemids band, det hon tar kontrollen över och skriver den mesta musiken till och gör arrangemangen till, är Canis Major, eller, men det är väl latin, så det ska väl säga Canis Major ska man väl säga, jag vet inte hur de uttalade, strunt samma. Det blev ingen succé, en LP blev det, men det blev en helt fantastisk LP, och på den finns världens bästa poplåt. Med Rush som förebilder och med förvånansvärt lång tid på sig i studion spelar de in sin första och enda skiva. De får mycket tid i studion för att producenten Derek Lawrence vill lära sig hur man spelar in musik från den nya brittiska metallvågen, och dessutom så föll han direkt för att Jackie Bodemid inte bara visste att han producerat Deep Purples tre första skivor, utan också var så pass insatt att hon kunde och ville diskutera exakt hur han gjort för att få till Anthem, låten båda var överens om är Deep Purples bästa. Inget får musikproducenter att bli så glada som när de träffar en påläst beundrarinna. Skivan blev klar sommaren 1980 och den ges ett skitfult skivomslag, och skivbolaget tycker inte sig höra någonting på den som går att sälja. Så de ger bort den till bandet som får sälja, distribuera och marknadsföra den så gott de kan. Och det kan de inte. De är musiker och inte skivhandlare. De säljer slut på upplagan och lägger bandet bakom sig, väljer nya projekt. De får några märkliga erbjudanden om spelningar som de nappar på, mest för att de spelningarna är utomlands. De ser bandet mest som en hobby, inte minst har Jackie Bodemid blivit en eftertraktad studiomusiker, men vem kan tacka nej till att göra klubbspelningar i Köpenhamn liksom? De har ingen aning om hur deras skiva letat sig till Danmark, och något år senare spelar de i Los Angeles, också en överraskande bokning. Men sen lägger de ner för gott. En konspiratorisk hjärna skulle påpeka att Metallicas trumslagare Lars Ulrich är från Köpenhamn och flyttade till Los Angeles och älskade New Wave of British Heavy Metal. Men det är bara indicier. Hur som helst så är det inte osannolikt att Kanis Majors LP-skiva spelades på några skivtallrikar i Los Angeles den där åren i början av 1980-talet. Det är inte som Australian Crawl helt otänkbart. Och mina vänner i juryn, jag tror det där inte osannolikt kommer att växa till med största sannolikhet när vi lyssnar på världens bästa poplåt. Det är Butterfly Queen. Butterfly Queen inleder Kanis Majors LP, och vilken inledning det är! Nej, den är inte jätteoriginell. Man hör både Styx och Journey och framförallt Rush i den. Till och med så att Jackie sjunger nästan så att man tror att hon försöker imitera Rush Geddy Lee en smula. Men det gör inte låten sämre på något sätt, inte alls. Men om Butterfly Queen inte är jätteoriginell i hur den låter allmänt, så gör den Sweet Child of Mine ännu mindre originell. Försvaret kommer skylla på slumpen. Och visst, det kan vara slumpen, men den slumpen har i så fall lyckats få Guns N' Roses att spela en närmast identisk basgång till faktiskt identiska ackord. Slash må ha varit av Gud inspirerat geni när han skrev gitarrslingan som inleder Sweet Child of Mine, eller? Och nu säger jag inte att det är så, men eller så spelade han Butterfly Queen och trampade ner distpedalen så fingerspelet som ligger i inledningen på Butterfly Queen och i slutet hoppar längst fram i mixen. Visst, Axl Rose kan ha råkat snubbla rätt in i samma melodi och samma frasering på sången som Jackie Bodemid har på Butterfly Queen. Det är möjligt, men alla dessa sammanträffanden på en gång, kära jury, vart och ett för sig kanske det här kan förklaras med slumpen, men tillsammans, ni får bedöma det här, slump eller jättebrottslig dödsmördare musikalisk kriminalitet. Jag överlämnar det här målet i era händer. Vi hörs.